Det här är det 201 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio den här veckan är jag, Ola Söderholm, och Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej, hej.
Hejsan.
Det är ju val nu någon gång i helgen.
Vad är det, helgen?
I helgen? På söndag.
På fredag eller lördag eller söndag är det val.
Vi får se.
Svenska valet då. Jag tänkte på det. Jag tycker att det känns så grymt det här nu att det har visat sig att det verkar som att KD kommer hänga kvar.
Ja.
Att det känns verkligen som att man utsätts för en grymhet. att det är infernaliskt.
Man vill inte ha KD kvar.
Nej, det är den här känslan, det är den här, så här sista lilla smulan som tas ifrån en. Man hade ju blivit lovad att det skulle hända en härlig grej i det här valet.
Jag såg fram emot det väldigt mycket, jag har sagt det så många gånger. Nu trillar de ur. Nu händer det.
Oj, det känner jag.
Alla sådana där liksom statsvetare, tanter och farbröder som kommenterar, de har lovat den det i flera år. Ja. Nu åker de ut. Nu, det är
de
helt säkert.
De kan inte få några stödröster i sånt här val.
Kristdemokraterna kommer att åka ut.
Gud vad elak.
Helt säkert är det.
Vad är ni emot dem?
Ja, men det är bara så brutalt.
Varför
ska de vara kvar? Jag förstår hur det känns att sitta i turkiskt fängelse. Om man har någon sån här fångvaktare som bara plågar en utan anledning. Jag svälter redan. Och så bara, nej, nu har jag halverat i den här zonen då.
Jag hade saknat dem jättemycket. De är härliga.
Det handlar mer om att det skulle varit spännande om något sånt där hände.
Men så vackra.
Det är 4 år till med dem. Ja, jag vet inte. De är så här vackra, men det är också något fel på din.
Tänker ni inte på bara just en person när ni pratar om KD?
Nej, alla KD-are är ju sådär sassy på det där amerikanska frikyrkliga sättet. Alltså Göran Hägglund var det, Alf Svensson när han var ung. Ja, och nu är det Ebba och Sara Skyttedal. Och,
de skickar fram är det.
Och den här Erik Slott när jag såg en bild på.
Ja.
Okej, några stycken.
Men det är också lite, men det är också rätt, alltså, men de är så här vackra men också inte, för att det här är väldigt, det kanske säger mer om dig att du gillar den där Fox News-ankarsnyggheten då, att man har såna krit, att man har tänder som är liksom som Alvedon.
Nej, men för det skulle vara lite skitigt.
Jag kanske har lite mer sofistikerad smak så där när det gäller vilka jag tycker är snygga.
Det är inget fel på hamburgare eller McDonald's med det.
Ja. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det känns men det är 4 år till med de jävlarna. Mm. Och också där 8 partier 4 år till.
Mm.
Almedalen, alla debatter.
Ja, det är för långt. Det går inte ihop. Det
blir ett parti för mycket.
Det går inte ens ihop ju.
Nej, det är bara 7 dagar i en vecka. Hur fan kan det finnas 8 partier då? Bort med ett.
Det är också en grej som jag konstant stör mig som fan på med KD. Det är att de vill hålla på att göra sig viktiga med hjälp av den internationella kristdemokratin.
Mm.
Att det är så här, att kristdemokrati, det är ju vid sidan av socialdemokratin den största politiska rörelsen i Europa. Så här, vi är systerparti med Merkel. Man bara, nej, det är ni inte.
Är det sån där,
inte samma krist, man kan inte bara döpa det till kristdemokrati. Är det, att det är samma.
Är det sån där, när KD har något stort möte, så är det som när kungen fyller 50, att de skickar någon sorts liksom inavlad greve från det engelska kungahuset, att man aldrig har talat så. Att Merkel skickar liksom,
ja, just det.
Den som här brukar hämta, det baristan, det privata barista får gå dit.
Exakt, nummer 237 i succession. Ordningen kommer från England och skickar något sånt ombud från Holstein-Gottorp eller något sånt där, lokalval. Nej, men exakt, ja, men det är ju, det är inte samma bara för att det heter så. Eller det är just att du vet, de stora europeiska högerpartierna, de kallas ju förvisso då ofta kristdemokrater. Men de har ju inte sina rötter i att ett gäng frikyrkliga på 60-talet blev hysteriska över att en Vilgot Sjöman-film fick upp på bio trots att den var så himla, himla äcklig. Att Lena Nyman hade sex med en chefer i filmen 491 och då startade de ett parti. Det är inte samma bakgrundshistoria till de här tyska och österrikiska och nederländska kristdemokraterna. Att de började som en intresseförening för att motarbeta chefer sex.
Det har de gjort upp med sin bakgrund?
KD. Ja.
Sina rötter.
Ja. Men det, ja, jag vet inte, men det är nog det ska stå i den vitboken då. Nu tycker jag att det är okej.
Vi tog i lite. Klart man inte ska sex med chefer där. Man behöver starta ett parti.
Det borde vara common sense.
Ja, där. Där känner vi oss lite fåniga.
Vi blandade ihop det här med att skicka in dagens ris och starta ett parti.
Varför skrev inte man in sen då?
Varför ringde jag inte bara ett samtal till Ring P1 och skrek, ja, det här snusken måste ta slut.
Hade Ring P1 funnits då, hade KD aldrig funnits.
Ja, men det är min spontana känsla bara nu i den här valrörelsens slutspurt. Mm. Det kommer jag att tänka på.
5,5 hade de nu, eller något sånt.
Ja, det var liksom, vad hände? Helvete. Vad hände? Det var så 2,5 och så bara, vad håller ni på med?
Ja.
Det frågar de. Kan vi inte bara få den här enda lilla smulan? Det är liksom, jag står här och svälter.
Då måste vi vara folk som stödröstar. Eller? Hur kan man plötsligt få, vad är det för fantastiskt utspel de har gjort? Som kan ha lockat så liksom.
Ja, men är det inte bara att Ebba liksom förnedrar Stefan Löfven i
debatterna? Jo, just det, var jättebra i debatten. Vad så det var.
Okay.
Alltså det läste jag i rubrikerna. Jag hade inte sett något, eller läst.
Det är så att Stefan Löfven och så säger hon så här att tack för den klappen på huvudet. Och så har det varit sån här meme som så här Slay Queen Ebba. Varje gång Stefan Löfven säger någonting så säger hon tack för den klappen på huvudet. Så är det bara.
Så är det varenda gång också. Och bara applåder vi bara högre och högre.
Varje gång är det så. Khaleesi Ebba. Såna memes varje gång. Ja. Skit i det. Jag ska prata om en annan grej som har varit nu då. Den här valrörelse slutspurten nu, det här med Jimmy Åkesson inte kunna välja Macron eller Putin. Jag gör det sen. Vad ska ni prata om?
Barnhälsorapporten från 2017.
Jag ska tala om Aftonbladets vad heter det för någonting? Maktens kvitton.
Okej, va?
Jag tror att deras gemensamma, det är det gemensamma namnet på deras undersökning av riksdagsmäns kvitton. Aftonbladet har ju som sagt, vilket vi har tagit upp, de har gjort den här maktens kvitton. Och jag börjar med att läsa från Aftonbladet. Så är ni med?
Ja.
Nu är Aftonbladet.
Citat.
Stefan Jakobsson, 49 år, är Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson och har nämnts som en framtida partiledare. Säkert. Aftonbladet har avslöjat hur Jakobsson åkt taxi för närmare en tredjedels miljon och hur SD-toppen brutit mot reglerna och åkt på flera privata resor. Då måste jag direkt bara säga lätt hänt.
Att åka taxi för en kvarts miljon,
ja,
för dig lätt hänt.
För vem som helst. Glöm inte...
Va? Hur mycket är en kvarts miljon? Alltså jag behöver en siffra.
Jag ska bara säga det. Det är ingen som riktigt vet. Nej. Det är inte ens en kvarts miljon, det var en tredjedels miljon. Så det blir ännu svårare.
333 000, 333
000. Helt säkert kan man inte vara.
Nej.
Det är en siffra man inte kan få grepp om. Det låter mycket, men det kan lika gärna visa sig att det inte är så mycket.
Ja.
Ja, just det kan vara så här, du har gjort det på jättemånga år liksom, eller du menar så?
Nej, bara överhuvudtaget.
Ja, bara överhuvudtaget, att det är för svårt att tänka i sitt huvud hur mycket pengar det är.
Ja, men det låter så himla mycket, och så tänker man, så ser man siffran, vilken siffra vet vi ju inte riktigt.
Nej.
Och så säger man så här, det var kanske inte så farligt. Glöm inte Murphys lag, har du möjlighet att åka taxi för en tredjedels miljon, kommer du åka taxi för en tredjedels miljon?
Man kan inte ha sådana incitament utan att...
Nej,
eller vad man säger.
Det är så bekvämt.
Det är det faktiskt.
Okej, vi går vidare. Han har nämligen gjort mycket annat också. Jakobsson har även låtit riksdagen stå för hyrbil, traktament och hotell i samband med sin kompis svensexa och bröllop. Syftet var annat än medlemsturné. Och precis som en tredjedels miljon så är det något man inte är riktigt säker på exakt vad det är.
En medlemsturné?
Nej. Man vet inte exakt.
Han menar att han ska göra det på svensexa. Värva.
Ja, men det är också ett himla bra ord. Det är precis som den summan. Att det kanske inte är så farligt.
Nej.
Eller så är det helt befängt.
Det kan man bara verkligen, att han pissar oss i ansiktet när man säger medlemsturné.
Men det är det där, det är lite grann som att man så här, kulturarbetare kan dra av allting.
Ja.
Man jobbar alltid.
Ja, precis.
Jag ska köpa ett Xbox, men jag håller på att skriva en pjäs om tv-spel.
Ja,
eller du kanske ska göra det också där. Men att,
avslöjande.
Så är det att vara politiker också då.
Ja.
Att, det är väl ett jättebra tillfälle att få dem att värva nya SD-are på svensexan.
Ja, precis. Politiker är ju verkligen ännu mer. De borde faktiskt kunna dra av allt.
Mm.
Så även om man inte vet vad en medlemsturné är, så vet ju alla vad en svensexa är. Mm. Men för att ingen skulle få för sig något så skrev han så här på sin Facebook. Även om svensexan var mycket trevlig igår så är det dags att kavla upp armarna igen idag.
Ah.
Att han tar idag igen. Och det är vattentätt. Mm. Om han har skrivit så. Det är som att posta en bild på sig själv liggandes mellan brösten på en kvinna med texten svårt att vara trogen när man legat bredvid den här fina unga moldaviska damen hela natten här i Amsterdam. Men det gick! Vattentätt.
Ja, just det.
Aftonbladet har också kartlagt en kväll av taxiåkning som såg ut så här. Jakobsson tog först en taxi till en adress på Östermalm. Där stannade han till strax efter 3 på natten. Då han tog en taxi till en nattklubb i Stureplan.
Ooh. Från Östermalm till Stureplan?
Ja, det, han hade kunnat gå, säger du då. Jävla moralist.
Så dumma jävla Esteban.
det är det de
som blir lurade i Stockholm till taxichaufförer att någon kommer redo så här. Jag vill åka liksom från
just det, de har inte
i Birger Jarlsgatan.
De har inte åkt till Taxi Stockholm eller Taxi Kurir utan bara tagit någon på gatan. Så det här är egentligen bara en enda taxiresa för en tredjedels
miljon. Ja, men sen säger de en adress som är 150 meter bort och förstår taxigubben så liksom åker han så här över Södermalm och liksom och tar dem på en jävla tur. Så, att, ja, så det kan ju vara det att det kanske är en tredjedels miljon men det är bara så här, det är bara 20 resor. Ja,
han tog en taxi till nattklubben vid Stureplan. Vid strax efter 16:30 på natten åkte Jakobsson vidare till en annan adress i centrala Stockholm innan han åkte vidare med ytterligare en taxi.
Vilken party cat.
Han är alltså 49 år, Jakobsson.
Ja.
Jag är jävligt imponerad på det.
Så han är uppe och värvar medlemmar så tidigt efter en svensexa.
Fan, att han orkar. Klockan måste ju liksom varit säkert 6 eller 7 på morgonen. Ja. Jävla imponerad. Han la ut rutten på Insta med texten "Det gick utan ladd." Nej, jag är bara avundsjuk. Jag är faktiskt avundsjuk på hans uthållighet. Han är aldrig klart. Aftonbladet tar också upp detta. Jakobsson har även plockat ut ett årskort på SJ för 83 000 kronor, bla bla bla. Och så har han istället då istället för att åka med SJ till den staden där han bor så har han åkt taxi. Och han har gjort vid 100 tillfällen och sådär. 8 mil är det. Mm. Mellan bostaden och arbetet.
Mm. Bekvämt med taxi.
Ja, och Jakobsson uppger då att han valt taxi för han tycker att det var jobbigt att gå igenom centralstationen.
Jag håller med.
Ja. Han sa så här, det var en ganska otäck bild i Stockholm ett tag och då tyckte det var väldigt jobbigt att ta mig igenom tågstationen. Och här, precis som du säger, så vill jag än en gång spela djävulens advokat med att säga att för många lantisar ter sig centralstationen skräckinjagande.
Jag tycker den är riktigt obehaglig.
Det är buller och bång. Mm-hmm. Och det är mängder av stressade människor som går rakt fram jättesnabbt.
Ja.
Och som utsockens bonde själv, jag har varit i snart 10 år nu, så kan jag säga att jag också börjat uppleva centralen så. Det är inte kul där.
Nej, det är jätteäckligt och fult.
Men framförallt så är det så läskigt med alla människor som vet precis att de ska i en väldigt, väldigt fart.
Eller springer som råttor i kloakerna.
Ja, det är hemskt.
Men vad sa han att det var en otäck bild där ett tag?
Försökte han skylla på terrordådet?
Ja. Ja, han tror att han försökte skylla på det. Men jag tror bara att han tyckte att det var lite läskigt med alla som går så fort.
Man får säga det.
Ja. Men det är ju på ett sätt är det så här att leva som man lär som SD-politiker för att, att det är deras Sverigebild att vi i princip lever i ett sånt samhälle där vi måste bara åka helikopter med olika att det är som att leva i Rio de Janeiro att de rika måste åka helikopter mellan olika hustak. Men att det är sånt, ska bli sånt att vi, Sverige är i princip ett sånt gated community-samhälle.
Ja.
Så han lever egentligen bara som man lär genom att ta taxi från port till port. Så att
det är den här no-go-zonen
T-centralen.
Förutom alla dessa snedsteg som man ändå kan ha någon sorts förståelse för så finns det tydligen en dödssynd som förenar alla de riksdagsledamöter som Aftonbladet gett sig på i, under sin bevakning då under rubriken Maktens kvitton. Vi låter en av dem som blev granskade själv uttala sig om vilken den dödssynden är. Det är också från Aftonbladet. För en av dem, den som faktiskt kom undan var Caroline Kyber, 36 år, ordförande för civilutskottet, ersättare i EU-nämnden och justitieutskottet. Hon är jurist i grunden och har varit rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Då står det så här, då föreslog Kyber att fångarna skulle betala hyran när de satt i fängelset. Enligt henne var det viktigt för de intagna att lära sig ekonomiskt ansvarstagande. Klassisk fittig Aftonbladet-kommentar. Min anmärkning. I årets varelse så har hon alltså varit ett toppnamn och har fått särskilt ansvar för KDs familjefrågor. Och när nyheten om hennes nyckelroll tillkännagavs i mars var Schüber inte i Sverige. Synd att du inte kunde vara med, skriver en användare på Instagram. Japp, synd med familjen i fokus, svarade Schüber. Och där sa du något, Schüber, för att det är något som dessa riksdagsledamöter älskar lika mycket som Aftonbladet verkar hata det, så är det familj och släkt.
Mm.
Mm.
Till exempel så reste Schüber till Rom för att följa den italienska varelsen.
Just det. Det
låter ju underbart. Han får strosa runt i Rom i lugn och ro. Så tänker ni, så tänker jag, så tänker alla som lyssnar. Men så tänker inte Schüber. Aftonbladet igen. Schüber har själv lagt upp bilder på Instagram på resan. På bilderna ser man hur hon turister med sin familj. Rom, några dagar i mars. Massa underbar mat, glass, sol, fontäner, historia, politik, fantastisk arkitektur, skriver hon under bilderna. Och så är det bilder då på hennes familj.
Mm.
Hon tog alltså med familjen. Mm. En grupp vidriga människor hon hade kunnat sluppit.
Mm.
Men hon tog med dem. Och inte nog med det. Schüber har gjort ytterligare två resor med familjemmar. Mm. Sommar 2016 så åker hon till Venedig. Och ta med hela familjen. Kostade massa pengar.
Ja.
Och det här betalar inte de för?
Ja, men de betalar liksom... Jag tycker inte det verkar som att det är så mycket pengar det rör sig om som hon har råkat glömma bort. Men bara det, har ni varit i Venedig?
Nej.
Nej.
Nej. Då kan jag berätta för er att Venedig i sommaren, på sommaren, det är varmt och det är jättemycket turister.
Mm.
Och så på det då, jobb.
Mm.
Och så på det... familj.
Mm.
Fruktansvärt jobbigt.
Ja.
Mm.
Så något om till Fiskebäckskil också på västkusten och tog in på ett fyrastjärnigt hotellet Gullmarstrands hotell tillsammans med sin
familj.
Sambo.
Ja, sambo, det är ju som familj.
Är inte hon gift?
Det kanske hon är.
Det skulle bara vara så himla inte, det vore verkligen inte en karaktär att hon skulle leva i hor.
Hon kanske lever i det. Men ni vet ju det, att åka på romantisk semester.
Mm.
Med sin sambo. Bråk, pliktskyldigt knullande. Det tar de på sig. Visst, andra hade bara varit där. Och kunnat få sova ut. Jakobsson var likadan. Han låter skattebetalarna betala familjens boende under två år när de är på politikvecka i Almedalen. Mm. Bilen full med barn och inhandlad mat. Nu sitter vi på lilla båten mellan Fårösund och Fårö. Fast han kunde varit helt själv på Gotland.
Ja.
Så tar han med dem. Att ta med dem till fjällen också.
Mm.
Skrik och gråt.
Skrik och gråt.
Skavsår.
Vad är hjälmen? Hittar inte den. Pexorna är för små.
Mm.
Lillan åkt in i björkskogen och fastnat. Och så jobb på det.
Fy fan.
8 timmar om dagen jobbar han.
Nej.
Och han med det här. Fy fan. Och så hon värst då tycker jag. Pernilla Günther, 24, kristdemokrat, Trollhättan. Som tidigare kandiderade till partiledarposten. Hon har hyrt en bil, eller bilar, för 200 000 kronor.
Mm.
Hon har även låtit skattebetalarna betala extra avgifter på mindre summor för att någon annan ska få köra hyrbilarna.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ibland var det hennes son. Att välja att hänga med honom under timmar av bilkörning. En person som inte gillar den.
Nej.
Och som antagligen odåga.
Ja.
Mm.
Gissar jag, om hon inte var anställd någon som chaufför. Kan inte vara jättelyckad.
Nej.
Jag har fixat sommarjobb åt dig.
Ja.
Ska umgås.
Ska köra mamma. En jul hyrde Günther via riksdagen en vecka och en bil då. Då skriver hon att hon ska på julturné. Där hon träffar släkt och vänner.
Mm-hmm.
Hon åker alltså på turné mellan släkt och vänner.
Just det.
Och nej, det är alltså inte den nionde kretsen i helvetet. Det är Pernilla Günthers liv. Då hon åker mellan släkt och vänner. Mm. Fram och tillbaka. Gissetvis runt Trollhättan.
Just det.
Mm.
Ja, precis. Det är väl, de gör stora uppoffringar liksom, menar du?
Låter skattebetalarna betala 3 400 kronor för att de skulle kunna medverka vid ett dop utanför Falköping. Vem fan tackar ja till ett dop? Det är liksom det minst roliga högtiden man kan vara med i. Mm. Och när vi andra gör allt för att slippa våra kära och nära, så gör riksdagsmän allt för att få umgås med dem.
Mm. Just det.
De kan till och med tänka sig att begå bedrägeri för att umgås med dem.
Det är väldigt passionerat.
Exakt, de gör saker som är väldigt, väldigt jobbiga. Men det är ju kanske inte jobbigt så att det liksom kommer skattebetalarna till godo då. Men det är kanske att man ska se det så att man att man har rätt att få det betalt, allt man gör som är jobbigt bara.
Ja, precis. Det känns inte som att de har snott pengar av oss för någonting trevligt. Mm. Det kan inte det dopet i Falköping ha varit.
Nej. Det kan inte ha varit en nöjesresa.
Det kan det inte ha varit.
Nej, men de har tänkt, det är så luddigt det här, när är jag i tjänst och när är jag ledig? Ja. Så de bara tänkt, ja, men jag gör det bara enkelt för mig. Allt som jag tycker är kul, det betalar jag för själv.
Ja,
allt som jag tycker är hemskt, det får skattebetalarna betala. Ja. Man bara skapar den tumregeln för sig själv.
Kommer den här forcerade, vad heter det, romantiska helgen i Marstrand var kul? Nej.
Det är jobb.
Då får riksdagen ta det. Men alla de gånger de åkt med sina väninnor till Paris eller någonting.
Barcelona och druckit drinkar, det betalar de själv.
Eller Selma Lagerlöfs spa. Mm. Det kan jag lova dig att de kvittorna.
De går inte att hitta
där. Nej, de går inte att hitta
där.
Lycka till Aftonbladet att hitta det.
Och kanske också så här, att det är så jävla kul att åka på så här liksom läger då, konferensläger med partiet. Så att sånt kanske de också betalar själv. De får åka dit och hålla på och knulla liksom. Eller sånt där bara. Jag vet inte.
Det stämmer, de har inte hittat ett enda kvitto
från
något partikonvent.
Nej, det betalar de gladeligen själva för att det är så jävla kul.
Ja, just det. Ja, men är det så är det ju okej. Okay. Ja. Liksom, handlar det ju inte om girighet, utan det handlar bara om att de har ställt upp den där regeln för sig själva.
Ja, de kanske bara borde få en viss summa per år som de får lägga på vad de vill.
Ja.
Och så får man se vilka som lägger på familj, vilka som lägger på kanske konferens.
Ja. Mm. Men det är faktiskt, jag tror det känns lite skönare att höra att de faktiskt inte har trivts.
Lilla Drevet kan göras tack vare våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Många börjar ju plugga nu. Nu börjar en sån här hösttermin nu. Mm. Och A-kassan och facket förknippas ju mest med arbetslivet, men det är en bra idé att gå med redan som student också. Man kan bli studentmedlem i Jusek för engångssumman 100 kronor, och det gäller hela studietiden. Går man med får man till att börja med en biobiljett.
Va?
Det kostar väl typ 130 kronor med en biobiljett.
Ja, det är hur dyrt som helst nu för tiden.
Så priset för att bli studentmedlem i Jusek är då minus 30 kronor, kan man säga. Man får pengar.
Ja, det är jättebra deal.
Som studentmedlem får man också en prenumeration på Jusek-tidningen Karriär, tillgång till Jusek studie och karriärrådgivningstjänster.
Jag tror inte Jusek köper in dem för 30 kronor.
Köper in
biobiljetterna.
Du tror inte det?
Nej.
Att de får någon slags sponsrat samarbete liksom. Ja. För att,
de har stulit dem.
Ja. Ja, jag vet inte. Det här får de är inte här och kan försvara sig nu. Men får stå för dig. Mm. På akademikernas.se kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med A-kassan som student, för att du kan bara genom extrajobban och sommarjobban under studietiden upp en ganska rejäl ersättning som du kan få ut om det visar sig att det tar ett tag att hitta jobb sen när du är klar med plugget och ger dig ut på arbetsmarknaden. Nu inför valet kan du också gå in på akademikernas.se och ta del av en guide där man får reda på vad de olika partierna vill göra i arbetsmarknadspolitiken. Att vara med i Akademikernas A-kassa kostar 110 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden när du befinner dig mellan jobb. Det är A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Jusek är för akademikerna som är eller är på väg att bli jurister, samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer, personalvetare eller systemvetare. Jusek-medlemskap som kombineras med A-kassamedlemskap ger dig del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor, så lägg alltså bara till 251 kronor om du redan är A-kassemedlem för att också få vara med i facket.
Landstingets barnhälsorapport har nu släppt. Det är den från 2017 då.
Ja.
Den visar nu att andelen barn med fetma, fyraåringar är man har kollat på, är
mycket, mycket högre i fattiga kommuner. Mm. Nästan dubbelt så hög andel barn med fetma i socioekonomiskt utsatta kommuner jämfört med rika. Mm. Innan de blir upprörd nu över att jag pratar om tjocka barn, så kan jag ju säga att det är landstinget som har börjat med att kalla...
Jaha, det är de flera termer nu.
Mm. Nej, det är det inte. Men de säger ju att de är tjocka, ja. Fattiga barnen.
Det är som att man skulle ta tillbaka ordet så här idiot.
Men de har börjat prata om det genom den här rapporten. Ja. Det är inte jag som säger det, nej, utan det är ju rapporten som säger det. Om det kändes känsligt. Plus innan man är 18 år så kan man ju inte själv bestämma om man vill vara kroppsaktivist eller inte. Så därför så får man prata om det så här. Ja. Enligt de här riktlinjerna menar jag.
Okay.
Det är inte någon värdering i det. Det är, det är inte fetofobi. Det är någonting annat innan man är 18. Sen när man fyller 18 får du välja själv.
Okay.
Men innan 18 så har ju samhället...
Innan 18 är du tjock.
Och sen efter det är det inte det längre. Nej.
Efter 18 får du välja om du är tjock eller om du är kroppsaktivist.
Ja.
Eller plus size. Eller att du definierar det på sånt sätt.
Då är man vuxen, då får man göra sina egna beslut. Ja. Men innan 18 då har samhället en bestämd uppfattning alltså kring statistik och siffror. De väger barnen, gör de ju. Mm. Kan man tycka vad man vill om, men så är det ju just nu i alla fall. Mm. Och nu säger landstinget alltså att fattiga barn är tjockisar. Mm. Tråkig.
Men mer tjockisar i alla fall.
Mer tjockisar. Dubbelt så många som är tjocka. Och det blir ju någonting som blir dyrt, för att inte tala om att det kan då öka jättemycket risk för sjukdom hos de barnen. Mm-hmm. Och globalt sett nu så är högt blodtryck den främsta riskfaktorn. Det är som flest dör av.
Jaha. Alltså det är sån milstolpe att det är... Fler dör av att de äter för mycket än vad som svälter i all världen.
Mm. WHO spår att 2022 så kommer det vara fler barn i världen som är överviktiga än som är undernärda.
Mm. Hans Rosling hade rätt.
Mm. Det går skitbra. Förutom att det verkar inte vara så jättebra då, för att det verkar vara så att det är misstänkt mycket som att all billig mat bara består av 1 miljard kemikalier och hormonstörande ämnen och liknande som sätter hungersignaler ur spel och gör det jättesvårt att sen veta när man är hungrig eller när man är mätt och sånt där och förstör för en ganska
så
mycket.
Så det är inte bara ren fett? Det är inte bara rent fett som gör dem feta?
Nej, precis. Utan det är ju att det är väldigt tom mat.
Ja. Och det är inte det som gör dem fattiga heller, att deras barn äter så mycket.
Nej.
Nej.
Nej. Om det var någon som trodde.
Ni äter mig i huset.
Jag var stolt över det skämtet.
Stå upp för dig själv, Ola. Ta upp mig själv.
Direkt på dig.
Det var ett klassiskt skämt, en klassiker för fan.
Det är, ja precis.
Nej, men alltså den billigaste maten innehåller ingen näring. Så att barn blir överviktiga men liksom felnärda och får massa följdsjukdomar av det. Ja. Fruktansvärt ju såklart. Här i Sverige då så går utvecklingen åt det hållet också, att man ser att de som inte kanske har så mycket pengar och så vidare, deras barn har i större utsträckning fetma och övervikt då. Dubbelt så mycket alltså. De har jämfört till exempel Danderyd och Skärholmen. Mm. Och det är dubbelt så många i Skärholmen.
Men är alla fattiga barn också tjocka?
Nej, Jonathan, en jätteintressant fråga. Men det är faktiskt inte så att alla är det.
Så vad gör att vissa fattiga barn inte är tjocka?
Det kan man verkligen fråga sig. Nej, men det är ju jättemånga faktorer, självklart. Ja, alltså, det är en komplex bild vi har. Men det här är alltså ett mönster som absolut är tydligt. Och regeringen jobbar på mot fetmaepidemin, som de kallade det då. Ja. För att det var särskilt en barnfetmaepidemi. Som de nu ser har planat ut, det minskar generellt. Toppen. Mm. Men däremot så verkar det vara ganska mycket så att det skiljer sig jävligt, jävligt mycket då. Mm. Beroende på om man är fattig eller inte fattig. Men sossarna, som ni vet, de vill ju göra sådana här saker för att jobba mot fetma. Att de vill att man ska gömma godis och sånt. Mm. Det är deras strategi. Ja. Eller det de går ut med alltid så här. Vi gömmer det under en presenning. Alltså man kommer in på ICA ja, som ja, ligger på en
stor försäljning. Ja, i affären såklart. Jag tänkte bara så att de har föräldrar. Ja,
att de gömmer de feta barnen.
De hade kunnat...
Vilka feta barn? Jag ser inga feta barn. Jag ser kuddar som går omkring. Mm. Och så har de satt på så här örngott på barnen.
Så jag hade faktiskt inte blivit förvånad om de hade föreslagit att föräldrar också ska gömma och att sossarna ska gå ut och gömma godis för barnen som barnen har köpt. Och som de hamstrar så där, i sina skolskåp.
Just det. Istället för en butler på tullmanstationen så står det en person och skakar barnen upp och ner tills all godis ramlat ur dem.
Precis. Det kommer ingå i rutavdraget. Ja. Vi vill utvidga rut.
Ja, till att ha en
gubbe
hända.
Som tar självgodis av barn. Det låter äckligt, men det är inte så som vi tänker.
De kommer ha olika vita vans som kör omkring och lockar in barnen för att ta deras godis.
Deras barn istället. Man kommer uppmana barn att gå till vita bussar där det står farbröder som lockar med godis.
Ja,
ja just det. Ja.
Och sen när de går fram för att ta godis, ja. Då tar de farbröderna barnens godis.
Ja.
Perfekt system. Sossarna skulle på riktigt kunna lägga ett lagförslag som är det. För de älskar såna, de älskar i alla fall att gå ut med såna lösningar. Alltså typ så, vi sätter upp en kinstång på varje busshållplats så att folk motionerar. Mm. Och de vill ju också införa 100 timmar skolidrott varenda jävla dag.
Ja, men nu måste de ju också i så fall också gömma all billig mat.
Mm. Precis, jag har kollat vad som verkar faktiskt hjälpa mot barnfetma och fetma. Om man inte vill göra de här grejerna som sossarna alltid vill, det vill säga att alla måste orientera varje dag, som är deras mål med Sverige. Ja. Att de vill att alla går upp, orienterar, går hem en stund, går ut på ett utegym, dricker en smoothie, går ut och joggar. De är såna otroliga friskisvurmare. Sossarna.
Ja, jag är inte riktigt intuitivt med på den här grejen. Att de vill att man ska orientera.
Men Shikarabi ville väl förbjuda feta människor?
Vad har han sagt?
Har inte sånt han det?
Det kan han säkert ha sagt.
Nej, men alltså, inte de vill med de
ju,
orden.
De vill ju liksom göra mycket sådana saker. Ute i gym pratar de mycket om och liknande. Det är en grej som jag håller på med. Mm. Och det funkar säkert delvis.
Det funkar för fel personer, tror jag.
Ja, det funkar för de som redan är på ett utegym. Ja. De får till utegym.
Det är som skejtarna. Ja. Skejtarna får fler och fler skateparker. Jag tror inte att det blir fler skejtare.
Nej, de bara kan vara mer flexibla med vars de skejtar. Det är den enda stora förändringen.
Ja, det är faktiskt sant. Det är mycket skattekronor på få personer när det gäller skejtarna. Ja. Alltså.
Och ut i gymmen. Skolidrotten har väl visat sig ha vissa positiva grejer. Sådär. Mm. Men för att tala ur mitt perspektiv, alltså som en person som skolkade från en skolidrottslektion i veckan, det var inte svårt. Alltså jag hade lätt kunnat skolka 100 timmar från skolidrotten. Det är jättelätt. Man bara går inte dit. Mm. Så att det kvarstår att se hur bra de lösningarna riktigt är.
Så det funkar inte så att om man höjer det från 1 till 3 timmar i veckan så kommer du gå på 2 timmar i då?
Nej, absolut inte.
Du måste sossarna införa yrket släpare. Barnsläpare.
Släpar olika barn till idrottslektionerna, tar deras godis. Tvingar dem att springa.
Precis. Vi har utvidgat rutavdraget med släpare och skakare. Lyfta barn upp i den skakar.
Vill ni verkligen försäkra om så har vi också mobbare. Så står och säger, tjena rundis.
Men de
är
här,
det gott med buller?
De här den där? Barnen som landstinget nu har undersökt fetma och tjockhet på. Vikt helt enkelt. De är 4 år, de går inte ens i skolan än. Så vad kan samhället göra där? Mm. Kanske ingenting, bara fler ute i gym så att de 4-åringar går ut och lär sig göra kins.
Oj, förlåt. Nej, det var inte mitt fel.
Nej, det var jag som liksom... Vänta, det kommer gå.
Jag sa förlåt. Nej, men det håller jag med om att det känns som att de man väldigt sällan ser på ute i gym är 4-åringar.
Det är just spädbarn 4-åringar, de är väldigt lata på det sättet. Att de bara sitter hemma och äter mer och sällan gör chins. De försöker inte ens.
Besviket ser man på barnen. Säger åt dem, nu har sossarna byggt ute gym 1 kvarter härifrån.
De har gömt alla snickers.
De retar er, de skakar er, de släpar er.
Och ändå.
Och ändå är ni feta.
Och är det mer fattiga barn och att bli feta, vad fan. Nej, men det finns några fastställda tips såklart på hur man kan bli av med barnfetma. Det finns ett är ju att flytta från sitt fattiga område. Mm. Mm. Om man är om man direkt vill ha resultat. Det finns en amerikansk studie som gjordes på 5000 personer under 15 år. Mm. Som de delades in i tre grupper. En grupp som fick bidrag för att flytta från, ett krav på att flytta från det här fattiga området. Mm. En grupp som fick bara pengar, bidrag, men de fick göra som de ville. Mm. Och en grupp som bara fick vara kvar. Mm. Och de som flyttade till ett rikare område fick i lägre utsträckning fetma och övervikt. Mm.
Det är så att man skäms inför sina nya grannar då. Mm. Om man flyttar till ett sånt... Mm. Om du flyttar från Skärholmen till Hägersten, då kommer alla andra föräldrar vara så här, har ni gjort pommes frites i ugn till eran unge? Fy fan, ni borde mördas, kommer de säga med sina blickar.
Vars och då slutar man med hotlis? Det. Ja. Jävla skabb, skriker grannarna kanske när man flyttar till en dyrare.
Jag borde börja man laga allt från grunden. Med.
Ja. Jag bodde på Östermalm något år. Mm. Och då kom jag att det stod i fönstret och tittade ut om de andra husen. Och då var det aldrig någon hemma. Nej. Nu förstår jag ju att de alla var på utegym.
De var ute och gymmade. Och du bara förstod
och jag
inte, det var sorgligt.
Och käkade chips.
Vad fan, det funkade ju inte för då. Att du blev inte grupptryckt in i att gå på utegym.
Vissa kan man inte hjälpa.
För självständiga.
Mm. Nej men alltså, så att de har gjort sådana studier. Sen då, så kan de inte säga exakt vad det är som gör det. Men de kunde se ett sådant resultat. Mm. Så att fyraåringar som har fetma börjar med att flytta från ett fattigt område till ett rikare område.
Naja.
För då uppstår det alltså en mindre risk att... få eller bibehålla då sina övrigt.
Man måste bara bussa feta barn.
Ja. Mm. Det är första steget. Det andra
samma,
är...
Samma som att lösa fria skolval. Ja. Det jävla bussande.
Vi måste ha jättedåligt för klimatet. Att vi måste köra runt alla fattiga till andra stadsdelar hela jävla tiden.
Ja, de får gå.
Frågan är om de kan sova hemma i sitt fattiga område. Spendera all tid i ett rikt område. Om det ger plus minus noll eller om det ger samma resultat.
Mm. Får de gå
det får vi
direkt.
Göra en studie på. Tips två. Skaffa högre utbildning. Skaffa en jävligt hög utbildning. För ju högre utbildning du har, desto mindre risk är det att du dör tidigt. Och är tjock.
Men varför då? Det... För att man tjänar mer?
Ingen vet, Jonathan. Det är helt
är
omöjligt.
Det, för jag kommer ihåg att...
det är ett skämt. Det är klart att alla vet.
Jag tror fortfarande att det var lite vet säkert.
Men, men man kan inte säga att det bara finns en anledning såklart, om man ska vara nyanserad.
För det, någon, för det här, ett tag sedan så var det någon som sa att invandrarbarn ofta ser fetare. Med 0,2% eller 2% eller någonting var. Och då hade de intervjuat någon och då sa hon att det var för att många inte kunde så bra svenska.
Jaha.
Så att de bara liksom... Oh boy.
Okay. Just det. Ja, men så är det ofta när man är i utlandet att man råkar ska köpa typ matbröd sen har man köpt söta bullar. Jo. Märker man när man kommer hem.
Men gör man det? Råkar man göra det i flera år?
Perfekt analys. Nej, men det är ju
den man råkar göra det, så här, låtsas spela dum inför sig själv för att man gillar de söta bullarna. Så här, det är att jag inte är så bra på svenska.
Oj, kommer jag hem med 12% öl? Oj, oj, oj.
Åh, nej. Nej, men det är ju den tydliga, alltså när det kommer till förväntad livslängd och sjukdom och liknande så är utbildning den tydligaste, det tydligaste sambandet man kan se. Så att om man är 4 år och har fetma, bang, börja plugga. Mm.
Ja, för det har med pengar att göra, precis som du sa. Det har inte att göra med att alla högre utbildningar börjar med näringslära. Stämmer det?
Det stämmer. Mm. Det stämmer, tror jag. Vi kan aldrig veta for sure.
Två pengars näringslära.
Det är ju väldigt svårt, kanske, om man är ett litet barn att genomföra de här sakerna själv. Mm. Då gäller det som samhälle att påföra mycket skräckpropaganda.
Ja.
Vad som händer när man är överviktig som barn. Mm. Det brukar ju vara ganska effektivt när det kommer till barn. De bär ju på liksom såna skräck. Ja, ja. De har jättemycket skräck och terrorkänslor hela tiden och ångest. Så att man kan trycka på liksom de knapparna, att skrämma dem riktigt, riktigt mycket. Mm. Så får de emotionella ärr för livet i och för sig. Men kanske att det funkar om man vill motverka detta.
Kakmonstret kommer från helt annan innebörd.
Ja, det kommer på sån ångest. Mm.
Den äter upp dig och du äter kakor.
Du får högt blodtryck.
Ja.
Det låter så ofarligt tycker jag med högt blodtryck. Mm. Det borde ha ett farligare namn.
Grevediabetes.
Grevediabetes?
Att han heter det.
Jaha.
Den nya skräcken de uppfunnit.
Mm. Jag klippte ihop ett litet utbildningsmaterial som man kan använda som skräckpropaganda. För det var, jag lyssnade på ett reportage som P1 hade gjort från Kairo. För i Egypten så är det just nu en jättestor hälsokris, att människor väger jättemycket och får diabetes i superhög utsträckning. Och hälsoministeriet försöker skicka ut sms där de säger så här: sluta, sluta för fan. Men det verkar inte hjälpa, och de har det riktigt jävla svårt med detta. Så då gjorde P1 ett oerhört sorgligt inslag som jag har klippt ihop så att man kan spela upp det för 4-åringarna. Jag har lagt in ett ljud för varje fel som den här mannen i intervjun har gjort. Mm. Så att de ska lära sig att göra de här två sakerna. Flytta från ett fattigt område, skaffa en hög utbildning. Okay. Så det kan man spela för barnen.
Jag besöker 46-åriga Ali Ibrahim Hassan i fattiga Kairo-kvarter. Han bor ensam i ett rum med bara plats för en säng och en stor medicinkartong. Jag har aldrig kunnat gifta mig eftersom jag fick typ 2-diabetes när jag var 16. Och efter det knappt kunnat försörja mig själv. Grannarna brukar titta till honom så att han inte faller i koma och dör. I tonåren var han överviktig, men är han mager. Har tappat många tänder och tvingats operera bort sin vänstra fot härom året för ett sår som aldrig ville läka, så han fick kallbratt. Jag frågar om han fått information om sin diabetes via sms från hälsoministeriet i ett nytt projekt man lanserat. Han säger att han inte tror det, men att han inte kan läsa.
Classic mistakes. Mm. Många dessutom.
Får man information om sin diabetes? Vet de om det?
Vilka?
Ministeriet.
Ja, de har koll. De hade jättesvårt att få tag på allas nummer, men de har det nu tydligen. Mm, men det är många som inte läskunniga då, som för de är fattiga och har inte en hög utbildning. Ska det vara så jävla svårt?
Okay.
Men man får börja i en tidig ålder då, redan vid 4-årsåldern, när vi ser de här skillnaderna mellan kommuner. Mm. Får man ju bara präga in den här, det här utbildningsmaterialet så att barnen förstår att men det verkar ju jävligt dumt att vara fattig så, bara helt krasst, bo i ett fattigt område.
Mm.
Livsfarligt.
Men det, ja, just det. Men det är som att han bara, att han då ätit egyptisk Lidl-mat typ. Och därför har blivit ett vårdpaket.
De har subventionerat bröd. Och det är jättedyrt kanske. Eller mycket dyrare med grönsaker och liknande. Så att stor diabetesepidemi.
Mycket vetebröd.
Min PT sa att jag var svältfet.
Ja, men det är väl det många blir nu. Alltså att du är alltså felnärd inifrån.
Ja.
Det lät lite dramatiskt, men...
Du är svältfet, han. Och det kanske att man drabbas då om man inte har en hög utbildning men inte är fattig.
Ja, precis. Det kanske finns olika variationer, olika grader av det.
Om man bara hade haft den här näringslära 2 poäng.
Okej, men vad är det att du liksom måste äta mer allsidigt och få ge dig olika...
Man säger att min kropp svälter, men är fet. Jag lyssnar inte jättenoga.
Det här låter inte som information som angår mig. Zonar ut.
Vad pratar han om? Det är något slags...
Nej, information kan du ta med din TP. Med min TP. Jag är din TP. Ja, men då så.
That's sad.
Ja, just det. Ja, för att jag vet att jag hade en kompis till mig som hade, att han var på så läkarundersökning på jobbet där vi jobbade, och så var han, hade han blivit, liksom gått upp i vikt mycket. Och då sa den läkaren att han skulle, måste börja äta frukost, att han inte gjorde det. Och att det var något att han inte, han liksom bara vaknade och typ tog en tre och drog till jobbet. Och sen så var han så svinhungrig när det var lunch. Och gick och åt någon sån här stor fet lunch. Och då hade så kroppen, för att den inte hade fått mat på massa timmar, från när den går upp så är det typ att den då ställer in sig lite på svält.
Just
och då,
den bränner inte.
Och då går inte den här maten in som kolhydrat, den sätter sig som fett direkt.
Just
eller sånt där.
Det var så det var.
Var det så det var för mig också?
Nu, okay. Nu kom allt tillbaka.
Att du äter inte under långa perioder, sen äter du något vidrigt.
Nu vet jag hur Jason Bourne kände det när minnet kom tillbaka.
Oh my lord. Ja. Men det är väl bra självhjälpstips i alla fall till barnen, om man inte känner att man får tillräckligt av regeringen med de här ute i gymmen.
Just det. För det, jag tänker mig där, man tänker så att sockerskatt skulle vara bra.
Ja, de har pratat om punktskatt på socker.
Men jag har läst någon artikel någon gång om att sockerskatt funkar inte.
Nej.
Man tror att det ska funka, men det gör inte det.
Gud, inget funkar. Sockerskatt funkar inte. Utomhusgym funkar där. Man förstår att hur jobbigt det måste vara politiker.
Jag kommer inte ihåg varför. Jag kommer att det förklarades varför det inte funkar med sockerskatt. Jag kommer inte ihåg vad den förklaringen var. Jag bara kommer ihåg att jag läste en artikel en gång om att det funkar, att de har gjort försök, det funkade tydligen inte.
Så jävla tufft att det enda, så fort man gör någonting som som politiker, så är det enda svaret hela tiden att folk ska ha bättre utbildning.
Ja, att vi inte ska ha fattigdom.
Och de ska inte vara mycket fattiga.
Mm. Det är så himla typiskt.
Ja, man har en massa andra bra idéer.
Men det är för att det är så många som kommer på så himla bra nya sätt som man kan till exempel göra så att mat håller jättelänge, så att den fortfarande kan vara svinbillig. Men då är det ju ofta att det är något jättekonstigt i. Mm. Så att det är ju fortfarande med jättemånga olika slags såna stärkelseämnen och konserveringsämnen som verkar bidra ganska mycket till att liksom ens hungersystem, det sätts ur spel. Så att man vet inte när man är mätt och man vet inte när man är hungrig. Så jävla näst det är gjort.
Kan man äta din deo?
Ja. Fast jag kan inte ha den för jag blev allergisk mot bikar.
Ja, just det.
Den funkar dåligt som deo, men den är jättegod.
Supersmasken.
Det här är bara hånen.
Men det där, jag läste något filterreportage någon gång om någon som höll på med lik, alltså med döda kroppar, att hon höll på så här och frystorkar dem och finfördelar dem, att man skulle ta rätt på dem på något mer ekologiskt sätt.
Ja.
Men att det var svårt idag för att det är något med att vi har så mycket konserveringsämnen och så av våran mat, så att vi liksom vi förmultnar inte på ett bra sätt.
Det är någon sorts vänster råttan i pizzan, en grej som du sitter och berättar.
Jag
väntar på ditt kompis.
Ja, precis. Jag minns det här, jag minns inte riktigt. Jag har olika artiklar, dels om saker till skatten och dels det här. Saker som påstår sjuka saker som jag inte riktigt kan förklara. Men det är så i alla fall.
Men det är good content, om det är så. Men även om det inte är så. Men vilken äcklig tanke.
De vägrar ruttna.
Ja, precis. Vi liksom är mumifierade utav att vi äter så mycket konserveringsmedel, olika e-ämnen.
Ja.
Då kan man behålla liket lite längre hemma.
Mm. Fint, glaset är halvfullt.
Mm.
Just det.
Vi börjar med lite parad igen. Mm.
Ja.
Det är alla såna här balsamerare kommer, den där yrket kommer försvinna. För att vi är redan färdigkonserverade.
Kemiskt. Hållbara. Jag önskar att jag kunde mer, för att jag har sett olika dokumentärer om det där. För att det är så himla läskigt att folk liksom, att alla fattiga människor är alltså motsvarande undernärda fast är väldigt överviktiga.
Jag har tänkt på det.
Inte alla, men ganska många.
Jag har tänkt på det, att det måste vara mycket svårare liksom för vänstersatiriker nu för tiden.
Mm.
När man ska liksom visa bilder på hur den rike sitter och äter sig mätt och att de fattiga bara får smulorna. När det sitter liksom en vältränad snygg crossfit människa och äter liksom något organiskt och sen så ramlar liksom ner smulor på jättetjocka fattiga människor.
Ja, man måste ändra den.
Man tycker inte synd om en fattig om en tjock på samma sätt.
Nej, det har varit ett listigt upplägg där. Ja, först får man det att bli liksom någonting som handlar om att man en person är dålig och lat. Och sen så gör man det omöjligt att inte vara tjock.
Ja, det är som att de där kapitalistförtryckarsvinen ser ut som i Ayn Rands fantasi nu. Det snackas en del om att vi nu befinner oss i högens 68.
Mm.
Har ni hört det? Bland annat i den här podden har vi nog pratat om det tidigare. Det här,
det låter bekant.
Lite grann att lite den känslan av att vänstern är uppsuget av etablissemanget och högern är anti-etablissemang.
Just det.
Vi kanske mer pratade om kulturkriget än kriget om ekonomiska politiken. Mm. Men att det är den känslan. De pratade också om det intressant i senaste avsnittet av Johannes Nilssons podd Tykonom, som jag hörde, där vänsteraktivisten Mattias Våg gästade om det här att bli kramad eller bortstött av etablissemanget. Jag kan ge en shoutout till den, jag hade tänkt göra det för att jag också gäst i ett av avsnitten i den podden, om någon är intresserad. Men det är då den här känslan av att högern är den rörelsen som det är energi i, och de har byggt upp den här alternativa kulturen och sin egna offentlighet som utmanar den vanliga. Och att det kanske är den här oron från etablissemanget, att man är så osäker på vad som är vad. Mm. Att 68 var det så här, vad händer i vänstern? Finns det en tydlig gräns där Olof Palme är på ena sidan och maoister är på andra sidan? Och nu är det kanske oron så här, finns det en tydlig gräns där moderater är på ena sidan och fascister är på andra sidan? Men jag tänkte på det här, jag tänkte igen på den här då, grejen att det är roligare att vara höger än vänster idag. Att jag tyckte att det illustrerades lite grann av hysterin kring Sverigedemokratledaren Jimmy Åkessons medverkan i Petris morgonpasset.
Mm.
Då han Men dels sa han det att Petri var vänsterliberal smörja. Mm. Och hade han varit chef hade han lagt ner kanalen för länge sedan. Mm. Sedan så gav han ett bizarrt svar i segmentet snabbfrågor.
Vänner eller Seinfeld?
Vänner.
Jag tror att Sverigedemokraterna hade gjort upp med sin antisemitism. Ja, ja, det var ett skämt. Ja.
Var stolt.
Det var precis. Jag vet, men jag tycker, det är som att de så här håller på att trolla den, ja, i och vara så här, så att man ska hålla på och få snobb aggression mot dem. Mm. Vilket bara spela dem i händerna.
Nej.
Att så här, Jimmy fick frågan, vad är din favoritmat, ja, typ i den här utfrågningen? Och sa han, det är en pizza som det är gyros, bacon och pommes på.
Ja, jag vet. Jävlar,
man bara, ja. Mm. Och vi måste ha normalt. Mm.
Jag har inga kommentarer.
Jag har ingen folkförakt.
Vad blir det efter maten då? Friterad japp. Jag bara, ska jag inte säga något om det? Är det något? Vad kommer du ha på fötterna när du gifter dig? Crocs. Jag vill lägga av, nu kommer det. Så i alla fall det är svarta crocs. Illgröna crocs.
Så man måste så här gå in på toaletten och ta upp en kudde och så skrika i den. Ja. Så bara, jävla falukorvsfascist, jävla bonläpp. Bara få ut den.
Servisen är plast.
Men den där pizzan låter i och för sig som någonting som skulle kunna vara en sån Instagram-grej. Alltså att man kombinerar all mat, all onyttig mat, som en maträtt. Och så tycker alla så här, wow, det är det godaste jag någonsin har sett. Så det skulle kunna vara trendigt.
Jaha.
Men han kanske är en smoker.
Vad är det?
Att han har munchies.
Att han har munchies. Att han försöker ge det. Att han puffar och då blir han riktigt sugen på pommes frites, pizza och gyros. Men han kan inte bestämma sig. Så han tar allt.
En pizza!
Och sen blir det s'mores efteråt.
Det är det.
Så det är ju skönare att gå omkring i crocs.
Han försökte vara nere med kidsen.
Han skickar ut en hand till stoner-kulturen, ja, som du inte har förstått.
Ja, han talar i kod med alla de Petra-lyssnarna som är stoners.
Precis.
För självklart fattar alla att ingen som äter en pizza med gyros och pommes frites på.
Nej.
Nej. Det är en hundvissla, vet du?
Ja,
ja, just det. Precis. Men det som det var mest livat om, det var, var det här svaret.
Macron eller Putin?
Pass.
Ja, han vägrade välja mellan Frankrikes liberala president Emmanuel Macron och den ryska autokraten Vladimir Putin. Mm. Och det blev en massa liv om det då, på så ett ganska förutsägbart sätt, att Jan Björklund blev högröd i ansiktet. Det började spruta rök i öronen på honom.
Det behöver inte. Nej, men det är klart du inte behöver, men det är viktigt upplysning till väljarna att mellan de liberala fria demokratierna i väst och det auktoritära Ryssland som nu skärper sig och på väg mot diktatur, så kan du inte välja. Och det är precis detta det handlar. Det är de vindarna i Europa som vi måste stoppa i landet.
Men jag tycker att det på något vis att det är en illustration av hur högern har roligare än vänstern idag. Att det är högern som är de som vägrar välja Macron.
Mm.
De som vägrar välja Macron idag, det är högern. Och jag tänker att vänstern borde känna, hur hamnade vi här? Det är ju vi som ska vägra välja Macron.
Mm.
Alltså, det går ju ut på att vara den som är bäst på att hånskratta åt folkpartism.
Ja.
Och just nu är det högern.
Herregud.
Och vänstern har hamnat på team elevrådsordförande.
Vänta. Ja. Går det ut på att skratta åt folkpartism?
Ja, men du fattar vad jag menar.
Nej.
I den här kontexten.
Jätteledsen.
Jag vet inte att politik gick ut på det. Jag måste informera mamma om.
Först kom in, det är info till Elfenbenstornet på Djurgården. De tycker inte att vi är coola.
Jaha. Oj, vad nu kommer jag gå igenom alla sociala situationer nu i mitt huvud och omvärdera dem. Det har sagt saker. Okej,
ja, nej, men det är att man att man befinner sig inte i det här jag hatar hela borgerligheten, utan man befinner sig i jag delar grundläggande värderingar med hela borgerligheten. Och det gör man ju då kanske också på något vis att så här, oavsett hur mycket vänstern är emot Macron som är representant för status quo-liberalism och internationella handelsavtal bortom demokratisk kontroll, så tycker man väl att han är bättre än Putin för att han är för Pussy Riot och fri press och sånt. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att vägra välja Macron,
ja,
bara för att. Så här, jag tänker inte vifta på svansen för er.
Nej.
Jag behöver inte välja. Jag tänker inte hoppa när du säger hoppa, Jan. Och Jan blir helt galen. Bara, sliter sitt hår. Vägra, Jan. Fattar du det? Tänk inte hoppa. Men att det handlar om populism. Alltså den liksom... den här liksom då, den radikala energin. Mm. Och att vänstern är just nu då inte de som har populistbollen på något vis. Och jag menar om det är bra eller dåligt för dem. Och jag menar då populism utan att lägga någon värdering i det, utan det som är liksom den statsvetenskapliga definitionen. Katarina Barling sammanfattade det efter snacket till SVT:s utfrågning av Jimmy Åkesson.
Populism används ju ganska svepande och ofta i den allmänna debatten, och då kan det ju stå för lite allmän opportunism och sådär. Men inom forskningen så finns det ett antal definitioner, men en definition som många är överens om, då, ledande forskare på området, den är väldigt specifik, och den handlar om en föreställning då om att det finns ett etablissemang som består av de etablerade partierna, men även media, akademi och så vidare, som står emot då folket. Och folket inte sällan då har blivit så här lurat, påtvingat till exempel mångkulturpolitiken då av det här etablissemanget. Etablissemanget har ofta uppträtt ohederligt enligt det populistiska synsättet.
Ja, men det är alltså det här att man liksom inte erkänner etablissemanget som legitimt. Mm. Att man inte, om man till exempel inte ställer sig upp och bugar när någon säger Emmanuel Macron.
Nej, man följer inte de reglerna.
Man skiter i spelreglerna. Mm. Och det gör ändå svåråtkomlig.
Ja.
För att liksom medier och politiska motståndare sätter hela tiden dit den för att man beter sig ovärdigt.
Mm.
Men ovärdigheten är inte en bug, det är en feature. Alltså hela poängen är att det här ruttna etablissemanget och den här förljugna offentligheten inte förtjänar ett värdigt bemötande. Så att de håller bara på och försöker mala med det här, han kunde inte välja Macron.
Nej.
Och på ett sätt gör de bara saken värre. Ja. De tar dit Macron till agenda så han får säga fy Jimmy för att du inte valde mig.
Ja.
Och Jan Björklund bara, det kan inte kännas så kul va, för Jimmy. Att den där EU-federalisten klappade honom på huvudet, spottade på dem och varifrån. Det kan inte alls ha varit bra för Jimmy och hans rörelse. Den här globalisten och folkförrädaren. Höll på att pissa på honom från Bryssel. Det här kraschade hela Jimmys narrativ, tror jag, tänker Janne. Men det är inte så då. DN hade ett långt reportage här för ett par dagar sedan där det var flera källor som uppgav att Politiskt Inkorrekt och några andra sådana stora Facebook-sidor som håller på att försöka hetsa fram ett folkmord på afghaner, att de här sidorna de drivs av människor som är avlönade av SD och arbetar på SDs kommunikationsavdelning utan att det anges att det finns någon koppling till partiet. Och det hade säkert varit ett problem för andra partier.
Ja.
Om de hade haft massa sådana sidor som man låtsades vara initiativ av privatpersoner. Men egentligen så drevs de av betalda medarbetare på partikansliet. Att det hade känts som en turn-off för deras potentiella väljare. Men för SD gentemot deras potentiella väljarbas är inte så stort problem. För deras potentiella väljare är mer bara att jaha, vem bryr sig? De har aldrig spelat rent spel mot oss. De har fuskat och riggat systemet mot oss. Liksom. Så fuck dem. Att det är också lite det... Det är också så lite i det här fallet med moderata riksdagsmannen Hanif Bali, att det var ett inslag i Agenda om hans ton här för ett par veckor sedan. Såg ni det eller?
Nej, jag såg puffen för det. Ja. Så jag var nästan där.
Men om huruvida hans twittrande hotar demokratin.
Mm.
Typ, men med honom är det verkligen ett problem att medier och motståndare har någon bizarr fixering vid honom.
Mm.
Och så här konstant liksom fulvinklar honom och tillskriver honom saker han inte sagt eller gjort. Så alltså, liksom, i hans fall så ger man verkligen populisterna onödigt mycket rätt i deras uppfattning om hur liksom, etablissemanget gör. Och om man gör så att liksom, han är för Bali stöntar med bara växer i och med det. Men i alla fall är det lite krångligt att förklara, men det var att han tjafsade med DN. Och det handlar dels nu då om någon debatt om huruvida det är lämpligt att posera med vapen som politiker. Att DN ledare attackerade Sara Skyttedal för att hon stod på någon skjutbana. Med stor pistol. Och sen så handlar det också om den här gamla artikeln om Jean Frick på Nyheter Idag och Patrik Oksanen. Och det här med det togs upp i avsnitt 184 av Lilla Drevet, ifall någon vill lyssna. Det här med Ryssland och någonting. Det är en granskning av det i alla fall till att Hanif Bali ganska tillfälligt skulle visa sig fick Twitterförbud av Moderaterna. Skitsamma, han lade då ut en bild där han står på en skyttebana och skjuter med en puffra. Ett stort gevär i solidaritet med Sara Skyttedal, tror jag. Sedan delar han vidare ett meme där han...
Det var inte någonting med att en invandrare aldrig skulle kunna stå... Just det, det var inte någon som hade sagt att en invandrare skulle kunna lägga upp en bild på sig själv med ett vapen.
Ja, just det, det var det en ledare skrev som respons på Sara Skytte. Det låter som en invandrare gjorde det här. Ja. Och då visade han att han kunde göra det också. Sedan delade han vidare ett meme där någon klippt in hans ansikte i en dataspelsbild. Hans ansikte på en så här Call of Duty-krigare. Mm. Och så stod det Hanif and DN at war. Mm. Press E to destroy DN. Och det blev då ett liv om det här, att det här är en farlig retorik och hemsk uppvigling mot journalister som är ofta utsatta för hot och hat. Och svaret blir då att ja, men det är så uppenbart att det här är skämt och satir, och man är liksom efterbliven om man tror att det här var ett konkret mordhot som kommer realiseras. Och det stämmer väl på ett sätt. Men Jan Björklund, som är med i det här agendavsnittet också för att kommentera Bali, säger så här.
Men om man lyssnar på Hanif Bali skulle han ju säga att han använder satir och att han skruvar till det och kanske humorn eller vad det nu är. Tycker du inte det är roligt?
Ibland kan det vara det, men det är naturligtvis en gränsdragning, och satir är naturligtvis något som används mot makthavare, men om makthavarna börjar använda det mot andra personer i samhället så är det väl tveksamt om det är satir.
Mot andra makthavare?
Mot journalister och, ja, men han har ju rätt, alltså så är det ju egentligen, alltså att han är ju politiker, och då ska man inte göra så här, att liksom så här, det förtroendeuppdraget, den respekten man ska visa för institutionerna och för den fria pressen och demokratin och bla bla bla, att det kommer andra skyldigheter med det. Men den allmänna stämningen nu är mycket att vi inte gör den här distinktionen riktigt, att Hanif Bali, att liksom, vi gör inte den här distinktionen att Hanif Bali är något kvalitativt annorlunda för att han är moderat riksdagsledamot, utan att han ses bara som en i tykonomin ganska mycket.
Ja.
Som vilken så här åsiktsperson som helst. Han kan väl likväl som alla andra hålla på att vara en gapig papegoja som sprider hånfulla memes. Men egentligen skulle det inte vara så. Men det är också då att Hanif Bali verkar i den här då populistiska logiken. Att de väljarna som står och väger mellan typ SD och M som han jobbar mot, för dem är inte det här heller ett problem.
Nej, men en sak för
att han beter sig som en ovärdig politiker liksom.
Men ett trick som de kör liksom, om det är liksom den populistiska högern eller så kallar de, är ju liksom att de utgör sig själva till att vara liksom underdogs eller liksom de som är emot etablissemanget, istället för att vad de egentligen är också vara en del av etablissemanget. Bara en annan del av dem.
Mm.
Och så tänkte jag att det är ett sånt snyggt trick, men det är väl ungefär det som sossarna också har gjort under hela sin tid. I och för sig har de spelat spelet liksom av, självklart då, liksom rollen av de statsbärande partiet, liksom det som är Sverige. Mm. Men de har ju också liksom gått i demonstrationståg mot högern liksom, och liksom på ett sätt varit, samtidigt var opposition samtidigt som de är i regerings.
Ja, men det är väl det att, men det är väl skillnaden då på att vara i opposition och vara populist, just det där att man ändå liksom, ja, men det är liksom att sossarna kanske ändå inte haft den retoriken mot svenska borgerligheten, oftast inte i alla fall, att vi är de enda sanna uttolkarna av folket, och när det är borgerlig regering så är den inte legitim liksom. Och vi behöver liksom inte, vi behöver inte respektera spelreglerna, att det ändå är den skillnaden kanske, eller ja att det är liksom den skillnaden på att bara vara oppositionell och populist. Men ja, men det är just att med Bali då, att hans liksom fanbase, att han beter sig då på ett enligt det politiska etablissemanget ovärdigt sätt för en politiker, det är liksom, det tycker de bara är bra då, för de tycker inte att det ovärdiga ljugande etablissemanget förtjänar någon värdighet heller, och den så kallade fria pressen är inte fri, utan det är vänsterliberal propaganda och så vidare som håller på att bedriva en hetsjakt på Bali. Så, nej, men jag vet inte vad som är bäst, men det är ju att vänstern har hamnat i det här då, lite mer vara bäst i klassen på att respektera den liberala demokratin.
Mm. Det är svårt att ta sig ur det här, den här sitsen.
Det är att, liksom, att liberalismen har köpt vänsterns foglighet genom att låta vänstern vinna kulturkriget. Då. Och det har vunnits massa segrar då när det gäller rättighetslagstiftning och sånt, minoritetsrättigheter och så vidare. Men ekonomin är liksom status quo. Och den här nya högern är ju inte heller intresserad av ekonomin egentligen. Men de tycker att vi lever i socialismen, för att de också var intresserade av kulturkriget. Mm. För att sen liksom 68-vänstern, så har vänstern vandrat in i medierna, i akademin, i kulturinstitutionerna. Och de vill att de här nykonservativa ska göra motsvarande vandring nu, motvandring tillbaka. Så att de på UR i framtiden liksom inte ägnar sig åt kurser i normkritik, utan kurser då i liksom svensk mytologi eller någonting, nationalromantik. Men det är det här att vänstern har tappat antietablissemangsbollen. Jag vet inte hur man kommer ur det riktigt, och kanske ett steg skulle kunna vara att ta tillbaka ursäkten för att Rebecca eller Fiona hade på sig hammaren och skäran tröjan.
Ja, precis. Det borde också börja göra så.
Vi tog avstånd från det. Vi tar tillbaka det avståndstagandet.
Det känns inte. Det går.
Nej, vi...
Och som Fridolin säger att han tar tillbaka den, ursäkta.
Han tar tillbaka den. Bara, va? Ta avstånd. Så här, nej, vi tänker inte ta avstånd. Nej. Nej. Är ni för Sovjet?
Jag vill inte välja.
För det var bara ett skämt. Det var bara en rockstjärna som gjorde en flippig grej. Får man inte ha lite kul? Och då tror du att Rebecca och Fiona kommer skicka dig till Gulag, Jan, eller? Är det det du tror? Kommer de inte göra? Eller? Man är lite så, lite hal och svårdefinierad.
Ja. Löfven borde säga någonting. Borde fan skjuta alla borgare. Alltså inte på riktigt. Jag skjuter dem med en kärra bak och fram.
Exakt. Den typen av så här meme-kultur som liksom högern har. Det är så här tvetydigt.
Khaleesi Löfven. The mother of dragons.
Ja. Det känns som vägen fram. Mm. Gör en sån grej av Stefan Löfven. Mm.
Jag tycker han ska försöka göra sig till Tywin Lannister. Han respekterar jag.
Mm. Just det.
Jag känner något där.
Mm. Ja, precis. Eller liksom
kommer att larva sig med draken.
Jag tänker inte vifta på svansen för er.
Nej.
Att det här liksom... För att det kommer upp det här kravet på avståndstagande hela tiden. Liksom, det tar aldrig slut. De kan alltid hålla på och jaga och piska en till lydnad med det. Att man så bara ska ställa sig upp och skrika. Så, nej, det här är en jävla pseudodebatt. Jag tänker inte delta i den. Jag tänker inte debattera dumma som fanns i Sovjet på 30-talet. Nej. Jag pissar på ert kärlekborgarlipande. Det handlar bara om att ni inte vill se er själva i spegeln. Att jag är inte intresserad av vad som anses vara extremism. Jag är intresserad av vad som anses vara sunt förnuft. Och det är att ni ljuger för oss, blåser oss, eller lakejer åt aktieägare i storföretag som förintar planeten och så vidare. Att man har med den grejen kanske.
Vi har inte vunnit först de i debatten att Jimmy Åkesson så skriker be om ursäkt för Kiruna svenskarna, Löfven. Jag vill att nu be om ursäkt för Kiruna svenskarna. Och Löfven är bara helt tyst. Sen en meme. Mother of Dragons.
Det är då det vänder. Ja. Men det är att man kanske hamnar i den här italienska situationen då, för att det är att ibland så tar högern ansvar för att vara bäst i klassen på att stå upp för liberala demokratin. Ibland tar vänstern ansvar för det, men att det är i Italien att man hamnar i att det är bara fascister och autonom vänster som slåss på gatorna. Och så finns det och sen de andra partierna som finns så här,
och då,
Berlusconi.
Då kommer Folkpartiet.
Nej, då kommer ju Berlusconi och så här, skickar en 500-ring ett kuvert till alla. Det är jävla bra att han gjorde det, tycker jag. Det är verkligen genial politik. Det har jag tänkt på att om man har så här barnbidrag som man får, inte vet jag, 1500, ta bort det istället 1000 kronor kontant i kuvert. MVH Silvio. Alla blir mycket glada av det. Man får liksom
pappa.
Två rödingar i handen. Varje månad från Silvio. Den bästa politiken. Nej, men det är jag vet inte, något sånt. Men när jag tänker på det har jag kanske helt fel. För att det är väl också så, det beror på vad man menar med vänster nu. Jag pratar ju så här vänstern lite allmänt. Men om man pratar om just Vänsterpartiet så går det väl jättebra nu, har jag förstått.
Ja, över 10.
Mm,
ja.
De kommer att öka.
Ja, men det är de, ja. Precis. Mm.
Och det kanske är bättre att det är så att... För att där är det ju så att Sjöstedt väljer ju Macron nu. Han har ju gått in på det. Och det gjorde ju inte vänsterledare tidigare. Då var ju de som stod där och då tyckte alla att Åli var creepy liksom. Mm.
Men nu... Vi folkpartister skulle vilja dela upp Sverige i ett folkpartistiskt Sverige. Mm. Och så ett där ni kan hålla på.
Det...
Djurgården och Slottsstaden.
Jonas Sjöstedt hade gått ut och sagt att han gärna kan tänka sig att bli vice statsminister. Men jag känner att den böliga stämningen från förra valet oroar mig. Jag orkar inte ta ansvar för hans känslor.
Nej, han inte blir något den gången.
Nej, men sen blir fucked over igen. Ska man stå och grina i någon intervju. Jag klarar inte av det igen. Så jag tycker det känns klibbigt att han håller på att säga sånt.
Ja, just det. Just det, precis. Att han tror. Ja, just det.
För att det är synd att inte liksom Moderaterna var lika, har skött sin svans lika bra som sossarna skött sin.
Det kanske är att den är så mycket större, den här svansen.
Ja, det tror jag.
Att 68 vänster var så högljudd elitprojekt. Ja. Liksom. det här är liksom 30% av befolkningen. Ja, jobbigt att hantera.
68 var en sommar. Jag skulle ha varit med sommaren 2018. Då var alla med.
Ja, precis. Det hade varit 30, hade maoisterna varit 30%, hade det också varit mer svårhanterligt. Jag tror att det kanske är så här att det liksom är bättre, att det är bättre för liksom få röster då inom etablissemanget att välja Macron. Men det är något så här med att att när man har liksom, när man har starka krafter som verkar utanför åsiktskorridoren, så stora starka krafter som verkar utanför åsiktskorridoren, så vidgar man den åt sitt håll. Och det är det liksom högern har nu mycket mer än vänstern då. Att de, den gränsen är liksom luddig. Att de är så här offensiva i att så här trycka den liksom gränsen. Och vänstern är kanske inte det på samma vis då. Men det, ja, jag vet inte, men det kanske är, det är nog kanske att Sjöstedt rätt mycket att Vänsterpartiets kampanj har varit att säga så här, ja, ja, Macron, men sen har de liksom bara pratat om fördelningspolitik också. Så det är säkert, jag vet inte. Men det, jag blev så här trött på det, för att jag satt och såg liksom, det är som den här grejen, nu ska vi heja på Carl Bildt liksom. Carl Bildt debatterar i Agenda mot Jimmie Åkesson om EU liksom, så det är så här att se alla så här vänstermänniskor på Twitter också så här, kingen. Ja, men det är bara att Carl Bildt har en sån då utstrålar så mycket auktoritär gas att han så här, lite grann vinner mot Jimmy då. Och då blir alla i vänstern för glada. Ja, de blir pinsamt glada.
Ja. Det är exakt som i USA där alla demokraterna är helt förälskade. George W. Bush nu plötsligt. För att han inte gillar Trump och gav Michelle Obama en godis under McCains begravning. Så liksom alla är tokiga för den personen som folk har stått och spottat på. Liksom, som har sett liksom som det värsta som kommit från republikanerna på 100 år.
Ja. Ja, men det är verkligen vad man så här har reducerat sitt politiska projekt till då, liksom det så här, eller Carl Bildt, det så här, vad fan är han, alltså Carl Bildt, jag tänkte på, han har så katastrofalt track record. Ja. Alltså han gjorde först den här militanta försvaret av att det inte skulle få vara inflation då, för att han försvarade kronan tills det var 500% ränta, gjorde liksom så att 90-talskrisen blev mycket, mycket värre. Och det är också hans verk jättemycket, så aktiebolagsvälfärden, att han gjorde friskolereformen och liksom aktiebolagsskolor.
Det enda som kan förena en kroat och en serb är hur usla de tyckte att Bildt var när man där och var fredssamordnare.
Och inte minst en sydsudanes kan också förenas i det. Ja. Det är liksom, jag orkar liksom inte att man ska sitta, jag orkar liksom inte att heja på honom sådär att, inte vet jag. Det är sådär, Jimmy ska skickas till Gulag 10% mer än Carl Bildt, men det är ändå inspirerande. Ska ändå till Gulag bara två. Nej, jag bara skojar, eller?
Jag vill börja med reklam för att man släpper biljetter för Grande Live i den 2 oktober på Draken i Göteborg. Med, kommer du vara gäst i kulturdelen, Ola?
Ja,
förhoppningsvis. Okay. Mm-hmm. Och välkommen.
Ja, men jag har sagt ja. Jag tror att jag skulle, man ska hitta på något om kultur. Jag skulle hitta på något om sport.
Nej, du får med kulturen.
Okay.
Vi har tagit in Glenn Hyséns son.
Det är samma som förra året.
Det är samma som förra året. Tobbe Hysén. Som förra.
Tobbe är klar.
Och sen så vill jag plugga för att Sämst ska ut på en liten miniturné i oktober. Det går att köpa biljetter. Det är också på Tixter, tror jag. Och sen var det något mer. Men jag glömt bort.
Jag vill säga att nästa vecka, någon av dagarna, jag tror att det är torsdag, då så är det Oslip att prata om psykisk ohälsa, heter eventet. Då ska jag vara med. Och sen så är det, jag kommer inte ihåg datum, så att jag tar tillbaka att jag behöver säga någonting. Ni får väl googla.
Men nu ska du inte säga vad det är då som de ska googla efter?
Olika event i Malmö.
Just det, Judah Freelander kommer också.
Just det. Och jag ska vara med i rollspelsklubben live på Babel. Det ska
du
med, va?
Då är du och jag.
Ja, 15:e. En lördag.
Ja.
Det kan ni ju gå på.
Just det. Vi letar ju också, det kommer nog släppas ganska snart att vi ska tillbaka till Stockholm och livepodda. Vi tre med Lilla Drevet.
Yes.
Vi ska också göra studentafton i Lund snart. Just det. Men kanske bara studenter som får gå på det.
Ja.
Det ska vara The Oral History of Februari-podden.
Just det.
Fredag 21 september.
Vilken tid var det nu?
Jag vet inte ännu. Skitsamma. Jag vet inte om det är någon idé att göra reklam för det kanske, det är jag säkert bara, jag har inte frågat. Det är nog bara student som får gå på det. I fred är det väl student som lyssnar.
Jag är nere vid 3. Är det lugnt då? Det är på kvällarna. Det är afton ju. Du måste vara på
kvällarna. Ja, precis.
Då så. Mm.
Bra.
Mm. Bra.
Tack för idag.
Okay. Tack till Aftonbladet Kultur och våra sponsorer Akademikernas och Jusek. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej, hej.
Hej.
Hej då.
Jag tar en gitarr.
Inget.